Men du vet ju hur det är, Stig. Att du kan ju inte komma hit utan att få frågor om Palmeutredningen.
Jag känner till den.
Du råkar ju vara dess chef.
Ja.
Eller råkar. Ja. Du är ju chef för Palmeutredningen. Nu är det i alla fall några månader sedan du var här. Så då kan man ju fråga, har det hänt något?
Det har hänt mycket, men jag tänker inte att berätta det.
Ingenting?
Nej. Ja, det är inte så mycket att berätta faktiskt. Vi håller på faktiskt och förbereder en eventuell presentation här som blir 2011. Och det här materialet är ju så enormt stort. Och ska det läggas in typ i Riksarkivet, då måste det följa vissa former. Och det innebär att pappren är tvungen att ligga i ordning. Och det handlar om all typ av dokumentation som finns i utredningen. Så det innebär att vi kommer att få jobba nu fram de närmaste 2 åren om ärendet blir preskriberat. För att de ska kunna hantera så att de ska vara beredda att ta emot den. Sen är det ju faktiskt så att det finns kanske en möjlighet att det inte blir preskriberat. Jag vet att det är ute nu på, bland annat har det varit hos riksåklagaren där man har fått förfrågan om man kan tänka sig att man kan ta bort preskription på mord, även retroaktivt. Och jag vet från en mycket säker källa att man har svarat ja på det från RO. Så vi får se, det kommer väl inom sinom tid. Problemet med Palmeutredningen är ju att mycket av det här, även om det blir preskriberat, det finns så många ingredienser i den. Det är alltså rikets säkerhet. Man har rikets relation med andra länder, tredje personsekretessen som gör att man är tvungen att sekretesspröva det här. Och skulle det hamna på Riksarkivet, då får man säkert anställa 5-6 jurister som ska kunna hantera alla som ställer frågor kring den här utredningen. Och samma sak är det om vi behåller den på Rikspolisstyrelsen. Minst 5-6 jurister alltså som får på heltid jobba med det för att kunna hantera alla de som vill ha ut material. Så att det är en fruktansvärt. Man ska komma ihåg att sannolikt är det idag världens största polisutredning. Och som jag nämnde förra gången här, att på den tiden när jag för 12 år sedan tog över en erfaren jurist och man tog del av 300 dokument om dagen utan avbrott för lördag söndag, skulle det över den tiden ta upp till 10 år att gå igenom utredningen. Och vi har jobbat ganska mycket de senaste, åtminstone 10 åren. Så att då förstår ni dimensionerna på det, och helt precis hela världen finns med i den här utredningen.
Det finns ju rätt många utredare som håller på med det där som inte är anställda vid polisen. Hur går det med dem?
Ja, det har varit väldigt många, men de har försvunnit en efter en faktiskt. På grund av ålder och att de har dött helt enkelt. Men det är fortfarande sådana som håller på. Jag tog emot ett brev senast idag från en som snart är 90 år som har terroriserat lite grann utredningen sedan 86 faktiskt. Jag ska inte nämna någon namn här.
På tal om terrorisering, hur har du med media?
Jag tycker att faktum är att media har gått i vågor. Och sist som det var någon tuff period riktigt, det var i samband med 20-årsdagen, om man säger, vid tiden för 20 år. För det låg i tiden för Thailand när jag kom hem, och det var väldigt mycket medialt i veckor då som jag ständigt låg med hela Europas medier på mig faktiskt. Och det blev riktigt, riktigt jobbigt. Men nu är det lugnare. Det känns väldigt bra faktiskt.
Mm, det är bra. För det har varit problem också, vet jag.
Kanske
en
fråga om det.
Ja.
Det var som en vanlig polisutredning från början.
Ja.
Ja,
det är ju svårt att säga, för att det kan man ju enbart spekulera i. Men att jag vet ju den kritik som första granskningskommissionen kom med mot Holmer. Och det är klart att den här utredningen drevs ju inte som en vanlig mordutredning. Det har den inte gjort. Och massor med misstag gjordes ju givetvis i början. Alla gör vi misstag, men det gjordes ovanligt många. Och det berodde säkert på att han var en diktator i sitt sätt att styra den här ledningsgruppen inne på polisen faktiskt. Nej, precis. Nej, precis.
Var det inte så att det satt någon från statsrådsberedningen där också i gruppen?
Jo då, en som jag sen lärde att känna mycket väl, Claes Bergenstrand, som sedermera blev chef för Säpo. Han var riksåklagare en tid och jag hade mycket med honom att göra i samband med Palmeutredningen, i och med att riksåklagaren är ju officiellt förundersökningsledare i Palmeutredningen.
Men det kan ju också ha inneburit att det blir lite högre nivå på saker och ting.
Ja, så är det givetvis, och samtidigt så är det klart att det är svårt att förklara, för att man kan bara se när det gällde Anna Lind vilka bekymmer man hade i början. Alltså ta emot informationen. Jag menar att när en sån här sak händer, det är enormt informationsflödet. Det är otroligt, alltså trycket är så stort så det hjälper nästan inte hur mycket folk som finns som jobbar med. Så man kan inte ta emot det nästan. Det är enormt alltså. Så det är lätt att det går snett, och det kanske kunde ha gått bättre om det hade varit någon annan. Jag säger det inte, men kanske.
Det här, om vi ska inte fördjupa oss mycket här, men det finns ju ljudet ifrån SOS Alarm finns ju ute på nätet, om man vet vart man ska leta, och det märks ju ganska tydligt där att det tar rätt lång tid innan polisen får liksom grepp på vad det är som har hänt. Tror inte att det också har haft ganska stort, och dessutom fanns det väl ingen pärm hos vakthavande där det stod att Palme blir skjuten och plockar ner.
Nej.
Alltså, det kan ha haft ganska stor betydelse att det inte fungerar riktigt från början.
Självklart är det så. Jag menar, titta på avspärringen som inte var många kvadratmeter. Hade det här hänt idag så skulle det flera kvarter hade varit avspärrade helt naturligt direkt, alltså under flera dygn.
Mm, och det tog sig inte ut några tekniker heller. Och nej. Ingen krimjour och ingenting. Så
att... Sen låg det väl 100 kilo rosor i stort sett inne på brottsplatsen, och jag menar, det är sånt gör det ju inte lättare självklart att få en rättsida på en utredning när man förstör alla spår som finns på platsen.
Ja, ni som var här förra gången, ni vet ju att det hade Kent Kärsrud fixat utan problem.
Till och med skoavtryck.
Med skoavtryck.
Ja.
Så är det. Ja, nej, vi ska inte, det är lite spännande att höra i alla fall. När vi, nu
jag kan väl säga att revolvern är ju färdigundersökt, men vi är inte riktigt klara med hur vi ska angripa ett problem som vi har med den där. Jag pratar om Åkfjällsrevolven. Men vi har gjort alla tänkbara undersökningar, så att det är färdigt. Vi kommer i alla fall inte nu med nuvarande teknik längre. Sen får vi se. Vi har något moment kvar som vi ska hantera innan vi kan lägga det åt sidan. Men i huvudsak är väldigt det mesta faktiskt genomgånget och klart. Allt som har varit öppet när jag gick in i utredningen har vi kommit till botten med faktiskt. Vi har inte fått tag i mördaren. Det är väl det enda som återstår. Men... och det är inget litet problem egentligen. Men det är som det är. Vi kan inte trolla faktiskt.
Ska vi hoppa helt enkelt?
Ja, det kan vi göra.
Därifrån till Kosovo och till Tepel eller Balkan överhuvudtaget. Jag kommer ihåg, jag minns inte vad det var, men det var i något sammanhang jag hörde dig säga att när du kom hem från Thailand, som ju var omöjligt att hantera för dig egentligen då, så fick du debriefing för första gången. Och då sa du så här, att, och det var bra för då kunde du prata om Kosovo.
Ja, om Balkan.
Om Balkan.
Ja.
Och det tycker jag var ganska spännande. Du fick alltså inte någon avlastning direkt.
Ja, de skulle i början, när vi var ju en liten grupp på drygt 20 stycken som startade upp tribunalen i Haag, krigsförbrytartribunalen, och de flesta av oss reste ju, så att när jag kom hem efter 3 veckor så skulle jag skriva av mig på helgen och sen skulle jag flyga iväg igen till ett antal länder på måndag direkt. Så att det fanns ju ingen debriefing som kunde vara hemma, och vi hade inte tid att vara hemma för det skulle jobbas, bara jobbas. Det fanns ingen arbetstidsreglering på tribunalen, så vi kunde jobba dygnet runt i stort sett. Så var det.
Ja, och sen när du kom hem så satt du i något tv-program och sa att du hade mött ondskan.
Ja, det stämmer.
Och du menar att den finns i människorna där och här?
Ja, som jag nog också sa förra gången, så tror jag faktiskt att det här är mitt i Europa och civilisationen. Det vi säger att civilisation, det är en väldigt tunn hinna faktiskt. För när omständigheterna blir de rätta, när det händer saker och ting runt omkring som man såg det här var nere på Balkan, då kan då väldigt många, tror jag, kunde vi se där gå över alla tänkbara gränser faktiskt när det gällde ondska och göra andra människor illa i alla fall.
Och det här var ju ofta människor som hade umgåtts och känt varandra.
Ja, ja.
Var det grannar och allt vad man nu kan tänka sig.
Jag har varit kanske försiktig. Jag vet inte hur mycket jag berättade här sist om utav den här riktiga ondskan. Och jag vet inte hur mycket långt jag kan gå, för det är riktigt, riktigt obehagligt mycket utav det. Men jag ska försöka snudda lite mer på det.
Ja, jag tror att den här publiken klarar.
Ja.
Alltså det är ju allvarliga saker.
Ja, så. Men det är helt klart. Jag menar, allt är dokumenterat och finns på protokoll. Så att,
det är ganska otäckt, men jag tycker att du ska berätta. Och sen vill vi veta lite på slutet vad som hände med de här som var ansvariga.
Jag kommer att ta en form av resumé, för en del var ju inte här, och det går rakt in i handlingarna utan att ha en liten bakgrund på Balkan. Det är väldigt, väldigt svårt faktiskt att hänga med sen. vad som hände egentligen, det vet ju alla, att kriget startade på Balkan i början på 90-talet, och grunderna var ju etniska. Självklart det Milosevic satt då i Serbien och hetsade upp serberna, han menar på att det fanns en serb där, var Serbien. Samtidigt hade ju Tito dött ett antal år innan, och jag kan väl nämna det att under en av mina resor i Tyskland så träffade vi inte en nere i Moseldalen var det, utan vi fick en släkting som berättade för oss att om ni åker upp till en stad, jag hittar Worm heter den, så har ni en person som kan berätta väldigt, väldigt mycket för er om kriget, och han kan det mesta. Och så att en engelsk advokat som jag jobbade med, vi åkte dit på kvällen, knackade på, och han var väl, tog emot oss med öppna armar egentligen. Så sa han, frågade mig om han kunde tänka sig att tillbringa en dag eller två med oss, om han hade en del att berätta. Ja, så han, ni behöver minst 10 dagar på er om ni ska lyssna på vad jag har att berätta. Så vi sa det när vi åkte tillbaka till hotellet, att han måste tro väldigt högt, ha höga tankar om sig själv. Men faktum är, och det var dit jag ville visa hur det hade varit på Balkan innan kriget, är han hade jobbat som näst högsta chef för Titos underrättelsetjänst. Jag vet inte, berättade jag det här förra gången? Och han hade kodbeteckningen K7. Officiellt så var han fotograf för TV Sarajevo faktiskt, men han var placerad i en stad som heter Pridor uppe i nordvästra delen av Bosnien. Han blev tillfångatagen, för han var ju muslim och hamnade på en av lägren som jag kommer att nämna om sen, som heter Romarska. Han berättade mitt under förhöret, jag satt och ställde frågorna, om Mike Blacksfield som engelska advokaten heter. Han satt och skrev, för det var ju enklare för honom att skriva engelska än för mig. Då sa han det, att det var ingen konst som han före kriget nere på Balkan och Bosnien och i före detta Jugoslavien. För alla präster i hela Jugoslavien var knutna till underrättelsetjänsten. Och det innebar att så fort någon fick hamna i en själsnöd, så gick man ut till prästen och bitkade sig. Nu har de ju olika religioner, men prästen är ju den man söker sig till. Och så fort de hade fått den här bitken, så lämnade de det till underrättelsetjänsten. Så att, och jag trodde inte på det här. Jag sa, det kan inte vara möjligt. Så han var arg på mig. Han sa, tror att jag sitter och ljuger, sa han. Det gjorde han ju helt naturligt inte. I varje trappuppgång i hyreshusen där nere, alltså under Tito-tiden, så fanns det minst en angivare. Ofta kanske det var en kvinna, och mannen visste inte, alltså äkta mannen, att hon var angivare till underrättelsetjänsten. Men för det mesta fanns det 2 angivare. Så att man ska ha klart för sig att det var ett system som egentligen var komplicerat. Det fanns muslimer, det fanns bosnienserber, det fanns alltså olika religioner mitt uppe i det här. Och när Tito försvann, som var en sammanhållande länk genom underrättelsetjänsten, då sprack det här när de ville bli självständiga. Och där startade väl egentligen den här problematiken med kriget, med inbördeskriget då på Balkan. Och det sägs ju att det finns få krig som är så grymma som ett inbördeskrig, och jag hade ju ingen erfarenhet förut av krig. Men jag lärde mig ju redan i Sverige när jag kom ner till Balkan, för jag var med på första missionen här och åkte runt i olika städer, att när jag satt och hörde de här berättelserna från flyktingarna här på olika platser i Sverige, jag trodde inte det var sant. Det fanns liksom inte i min värld att någon kunde vara så ond emot varandra liksom, och vara så grym. Men jag lärde mig ju snart att det här var ju faktiskt sanningen, vad som hände på Balkan. Ser man då på rent juridiskt eller rent bakåt i historien på vad en tribunal är för någonting, så har det funnits 4, vid den här tidpunkten 3 tribunaler förut. Och det var ju Tokyo, Manila och Nürnbergprocesserna, alltså där hade man, och det var ju segermakterna som satt upp de tribunalerna och dömde då folk till döden som hade under andra världskriget gjort övergrepp. Sen kom då den här FN-tribunalen som är ju alltså var utsedd av FN i New York. Och skälen för varför man då satte upp tribunalen i Haag, det var att det stipprade ut ifrån alla flyktingar att alla de här övergreppen, sexuella, fysiska, alla de former av övergrepp som skedde på Balkan och den etniska rensningen, gjorde att FN tillsatte en expertkommission på 5 personer, och en av dem var en kvinnlig jurist från New York, Nancy Patterson. Jag kom att jobba med henne under 2 år sedan när vi satt upp det teamet som sen blev det första faktiskt i världshistorien som enbart hade till uppgift att se på sexuella övergrepp mot kvinnor, barn och män. Självklart så kommer mord in i det här. Alla de här andra övergreppen kom ju också, men det var faktiskt det första teamet som hade satts upp då i världshistorien just att se på det. Så vi kom att lära och känna varandra väldigt väl. Men hur som helst, tribunalen sattes upp och enligt en, kan man säga, en process som där man använder sig av internationella erfarenheter, ska jag säga. Men man följde lagstiftningen i före detta Jugoslavien. Det var grunden för straffsättning. Det får inte för, kunde man, tribunalen kunde inte döma ut böter och inte heller dödsstraff, men fängelsestraff i alla dess former. Själva processen i rättegången, den följer engelsk modell. Man har de här kring halsen och så vidare. Och den var också speciellt skriven, men i huvudsak engelsk modell. Eller anglosaxis som det egentligen heter. Sen började man rekrytera folk och då fick ett antal länder förfrågningar om man kunde ställa upp med sådana som skulle klara av det här. Och grunderna var ju flytande engelska helt naturligt och samtidigt som man skulle ha minst 10 års erfarenhet av grova våldsbrott och ha utrett den. Och jag och en kollega blev av regeringen då utsedda egentligen för att få det här. Vi var sekunderade utav svenska staten, alltså eller svenska regeringen, för att åka ner och ställa upp som vad man kallar gratispersonal inom FN-systemet. Och det var en helt ny värld, kan jag säga. Jag hamnade i ett team där en god vän till mig idag, en australienare, var chef. Och han blev en av de högsta cheferna på tribunalen sen. Han var anställd direkt ifrån New York. Som var liksom enda förutsättningen att man skulle kunna nå dem eller få gå in i chefstjänster. Vi fick börja jobba med norra Bosnien och där har vi 3 läger, Omarska, Törnepolia och Karatörm. Och det värsta av de här var ju Omarska. Jag ska gå tillbaka lite till historien igen. Om man går över gränsen, för det är strax söder om gränsen till Kroatien. Där fanns det under andra världskriget en dödskamp som låg på en liten stad, i en stad som heter Jasanovic. Och det var en av de värsta dödskamperna under andra världskriget. Och det är inte många som känner till det faktiskt. Där slaktade man serber i huvudsak och homosexuella. Och man sköt dem inte, man gasade inte ihjäl dem, man slog ihjäl dem. Man använde släggor och slog ihjäl. Och internationellt sett när man har gjort granskningar på det här så kom man fram till att cirka 700 000 människor miste livet under något år där. Man slog ihjäl alltså 700 000 människor. Kroatierna, de som har synpunkter på det, de säger att nej, så många var det inte. Det var nog inte mer än 400 000. Men oavsett om det är 400 000 eller 700 000 så är det fruktansvärt. Varför jag säger det är för att man ska förstå historien, vad som har sipprat med genom modersmjölken sannolikt, som har i traditioner gått och som sen får det här förloppet som det får. När bosnienserbiska styrkorna slog till uppe i norra Bosnien runt Prijedor och Banja Luka, då öppnade man upp de här 3 kamperna. Och Omarska var en kamp dit man förde i huvudsak unga män, kanske före detta poliser, men alla var ju muslimer. Man förde dit ett 40-tal kvinnor, varav jag tror 5 överlevde kampen. De våldtogs ju på nattetid och fick städa och laga mat på dagtid. Männen som fördes dit, de togs in i omgångar till en plats, en byggnad som man kallade Vita huset. Och där slog man dem och plågade dem. Man slog ihjäl så att ofta så låg det 8-10 döda utanför det Vita huset. Då. Det var en kontorsbyggnad. För Omarska var nämligen en gruva, en järngruva innan kriget bröt ut. Och det var Europas näst största, Kiruna den största. Och så där slog man ihjäl massor med 100 000 människor alltså i Vita huset under de månaderna sen som det själva Omarska var öppet. Varje kväll vid 7-tiden tog man ut, ja för mig det var 10 eller om det var 8 stycken som man ledde upp till det röda huset. Det låg på låg betydligt längre avstånd ifrån den här kampen och där slaktade man djur dagtid. Och under alla de här månaderna, alla de som fördes dit, det är ingen som vet vad som hände med dem för ingen överlevde. Det sades att man hängde dem levande på köttkrokarna och använde motorsågar och sågade av kroppsdelarna på dem. Men vi vet inte för vi kunde aldrig få fram sanningen vad som hade hänt där egentligen. Efter när vi fick tillgång till det här lägret Omarska så då kunde man ju gå in, de hade målat om allting men med de medel man använde så blev det nästan färglysande för allt blod som hade varit. Det kunde ju inte användas på samma sätt i röda huset utav det skälet att det var ju en slaktplats. Så det var, visste vi ju inte om det var djur eller människoblod som det handlade om. Sen alla de döda, de togs in i gruvgångarna, så att där har tribunalen varit och grävt upp massgravar under alla de här åren efteråt. En speciell incident, jag ska inte gå in, men det var fruktansvärda övergrepp som skedde där. Men en som blev riktigt känd, en incident, det var testikelincidenten. I en mindre stad som ligger alldeles utanför Prijedor, så den bestod före kriget 97% av muslimer, men det fanns en liten grupp serber. En som hette Dusan Tadic, han blev den första som kom till tribunalen. Han var en sån här frilansare, paramilitär. Så han rörde sig in och ut ur lägren, han slet ut kvinnor, så många kom aldrig tillbaka, så han tog dem och mördade dem sen. Men han hade drivit tillsammans med tre muslimer en karateklubb i Kossar, nej, jag hittar inte namnet på den nu, men den här kompisen som han hade drivit karateklubben med, han kommer in till Omarska. Och en kväll så kommer han, Dusan Tadic, och tvingar ut en grupp av 12 stycken, varav kompisen då finns med där. Och då finns det en liten lyftkran vid sidan, så att man binder ihop fötterna på honom, hissar upp honom upp och ner, om man säger den här. En av dem som sitter med är pappan till den här pojken, och sen tvingar då Dusan Tadic upp en annan utav kompisarna, för att de har slitit av honom kläderna, så han får bita av honom testiklarna där, så han förblöder hängande alltså inför sin pappa inne i lägret. Det här är sådana övergrepp som var hur vanliga som helst, inte kanske just den här testikelincidenten, men alla de här fruktansvärda övergreppen som det inte fanns någon gräns på. Keratom har jag berättat om, och det var väl i stort sett bara att det var kvinnor och barn som togs dit, och äldre män. På kvällar och nätter kom pansarsoldater in där med ficklampor och slet ut tjejerna, unga tjejerna som hade antingen barn eller inte barn. Många kom ju aldrig tillbaka, vissa kom tillbaka med kläderna i trasor, gråtande då på morgonen. Men det var inte så väldigt många som dog där. Självklart var det säkert hundratals kvinnor som dog där. Men jämförelsevis med, jag pratar om Omarska, där det handlar om tusentals. Sen har vi Keratorm som låg då inne i Prijedor, och där sköt man ihjäl med kulsprutor i rum nummer 3-massakern mer än 100 unga män inne i ett rum där man sköt i omgångar mellan strax efter 23 till 24. Man hade monterat upp 2 kulsprutor och sen sån här strålkastare som man riktade in mot träporten där de fanns bakom. 3 stycken överlevde det här, men alla de låg och badade i blod på morgonen. Bara 2 blev sen kvar, för de lyckades klara sig från transporten med de här liken, för de fick hjälpa till. Men den som åkte med av liktransporten för till massgravarna, han var ju skjuten, så att jag tror det var 2 som klarade sig därifrån. Det var första året uppe på i norra delen utav Bosnien. Sen när Nens och jag drog igång med våldtäktsteamet, vi var de 2 då som startade upp det och knöt alla de kontakter, la upp strategin för det egentligen nere på Balkan, hur vi skulle jobba med det innan vi rekryterade folk. Och det var alla bara kvinnor utom jag första året där som jobbade med det där. Och de kontakter vi hade egentligen, det var poliser, det var psykiater, läkare nere på Balkan som hade kontakt med flyktingarna. Och man hade till just Tuzla, så kom väldigt, väldigt många flyktingar från nordöstra och östra Bosnien. Och flera av dem var ju våldtagna och var gravida. Och hade de gått över för långt, då föddes ju de här barnen, för man kunde inte ta bort dem. Och de samlade man ihop i en stor byggnad där det fanns åtminstone närmare 100 sådana barn när jag var dit i slutet eller efter kriget. Som helt saknade, för alltså mamman ville inte ha dem, för de hade blivit avlade under våldtäkter utav serber och de var ju muslimer. Så att fanns fruktansvärt många tragedier i det här. Men vi bestämde i alla fall med hjälp av de experter vi hade att vi skulle koncentrera oss på egentligen 3 områden. Och det var något vad vi kallade Dusas House. Och det var 1 mil ungefär ifrån fågelvägen ifrån Svornik, som är en gränsstat i Serbien. Som ligger precis för floden Drina, som är gränsfloden mellan Bosnien och Serbien. Och dit hade man i alla fall fört 700 stycken män, kvinnor och barn till det här Dusas House. Och innan de tog så fördes dit. så hade de ju grävt ner sina värdeföremål för att de visste att de skulle bli rånade och plundrade. Där skedde det, alla de kvinnor, säger att det var 350, jag har inte siffrorna, jag är klar i, kvar i skallen exakt, men alla de våldtogs och den äldsta var nog, ja, långt över 80 år i vilket fall. Det var ju ett sätt, det var satt i system alltså. För vad man gjorde, det var ju att man ödelade husen, man dödade mannen, våldtog kvinnan. Huset brann alltså, det innebar att sen fick de ju ta sig därifrån om de inte hade blivit mördade. Det innebar ju att de ville ju aldrig återkomma till den här platsen. Barnen ville ju inte komma till en plats där deras hem hade eldats upp. De har sett barnen hur mamman hade våldtagits, kanske tog fem soldater eller paramilitärer. Och huset brinner samtidigt som man med kniv för halsen ut av pappan då, under den här processen, om man säger. Det är vad som systematiskt förekom på alla de här platserna där vi gick in faktiskt och undersökte. Ser man på Dosa Saos så alla de här kvinnorna och männen, de slogs ju, de brändes med cigaretter och togs ut då för att de skulle markera och plocka upp värdeföremålen ifrån där de hade gömt dem. Och det, i huvudsak så fick ju de tag i allt det här. En flicka där som såg till att huvuddelen i alla fall överlevde från Dosa Saos, hon hade, en serb hade blivit kär i henne, en av de här bosnienserberna, och han ville, nej, han var ju från Serbien, för han ville ta henne med till Serbien efter kriget. Han våldtog henne 3-4 gånger varje dag i stort sett, han tog dem till henne till övergivna hus i omgivningen runt där de satt. En kväll mitt på sommaren så kommer hon in, och eller hon blir hämtad. Då ber hon att få gå in och duscha, och då är det mörkt ute då på kvällen. Och det får hon ju, så hon går in där och hon är splitt språngande naken, så hon hoppar ut genom ett fönster och springer naken västerut och ifrån platsen. För hon förstår att federationens styrka finns där, och hon kommer fram till dem och hon berättar vad som har hänt och vad som hände på den här platsen vid Dosa Saos. Så man anföll där tidigt på morgonen vid femdraget, och då var det ju ett 20-tal sköts ju ihjäl av de som var fångar där. För de hade tvingats ut och ställt upp på vägen precis utanför huset. Men i huvudsak så sköt man ihjäl de flesta av de här som hade terroriserat de här då. Men huvuddelen klarade sig och blev spridda sen ut över Europa och även ut i världen. Och så vi var, uppsökte ju alla de här för att kunna få in bevisningen emot de gärningsmännen som ändå överlevde ifrån de få som hade varit där. Vi hade något som jag fick läsa in mig på som en plats som låg norr om Svornik, Sellopäck heter den. Man förde dit drygt 100 män ifrån en liten by strax söder om Svornik. Och in i en liten domkulturbyggnad. Det var en liten biograflokal som när man kommer in där är den mindre än den här. Där hade man 100 män samlade. Och där kommer Dusan Repic in som jag nämnde sist, och jag ska gå in lite mer på detaljer vad som hände där. Dusan Repic, han kallar det så för att på serbokratiska så heter hästsvans Repic och på engelska ponytail. Och han var en paramilitär, fruktansvärt grym, saknade fullständigt tjänster. Han hade dömts till och med de som hade, serberna hade dömt honom till 3 års fängelse för att under bara någon dag i den här lilla biograflokalen så slaktade man 76 stycken av de här på de mest bestialiska sätt. Och det gjorde att tribunalen som hade möjlighet att överpröva en nationell domstol bestämde sig för att göra det, för han hade dömts i en gränsstad inne i Serbien till de här 3 eller 4 års fängelse, jag minns inte exakt. Så jag fick läsa in det här och jag såg ju direkt att det var ju något fruktansvärt vad som hade hänt där och att det är ju orimligt att han ska inte ha mer straff. Så jag plöjde in det och sen fick jag och en annan kollega ett uppgift parallellt att höra och försöka spåra och höra alla de som hade överlevt där. Och de var ju också spridda självklart överallt, så vi fick ju åka från land till land och träffa de här. För när man träffade en då kunde man fråga vilken, han berättade om olika namn på de andra. Berättade han att ja, den här bor i Wien och den här bor i Stockholm och den här bor i Madrid, och sen fick man oftast adresser och telefonnummer, så att den vägen kunde vi sen åka hem till dem och prata med dem. Hur som helst, den här gruppen som höll de här fångna, det var bland annat så tvingade man 8 äldre män och i flera av dem var söner, att man fick dra ner byxorna och sen fick de yngre ställa sig och skulle bita av penisen, sen äta upp den. Och det gjorde att en del förblödde av det. Många, ja, de förblödde ju allihopa som råkade ut för det här. Jag träffade en som berättade hur han hade råkat ut för det här. Och då var det en granne till honom, en äldre man, som hade fått uppgift att bita av hans penis. Jag satt 2 dagar med honom i Torsla faktiskt och tog den här berättelsen, och han var mentalt fruktansvärt dåligt. Då berättade han det att den här grannen som han hade växt upp med och var väl i över 70-årsåldern, han klarade inte av att byta av hans penis och äta den, för att han var tandlös. Och då var det den här fångvaktaren, paramilitären, förbannad, så han slet upp karen där och tog fram en bajonett och högg av den. Sen tvingade han min sagosman då sen att äta upp den. Och jag vet, jag ställde frågan till honom: hur klarar du av det, sa jag, hur kunde du göra det? Ja, så han, det var ju bara så här, sa han. Jag menar, det var hela tiden sånt där, man tvingade upp dem på den här scenen. Man körde med batonger i analen på dem och sen kastade man kniv på dem när de fick gå ner därifrån och högg ihjäl dem alltså. Så det innebar att på bara ett fåtal dagar så 76 stycken tog man livet utav dem. Det var så som vad som hände på Balkan gång efter annan alltså. Det finns historier, jag var, som jag hörde faktiskt i Borlänge, jag tror att jag berättade sist här, hur en kar som jag tar kontakt med, och jag ber honom att få komma hem till honom och prata med honom. Han säger att det går jag inte med på, för jag litar inte på poliser, sa han. Nej, sa jag, men det slutade med i vilket fall att han gick med på att komma till polisstationen i Borlänge. Då berättade han att han hade bott granne med under massor med år. De hade åkt på semester utomlands till Italien överallt. Den här karen hade varit gift med en kvinna och de hade en dotter som var ju runt 15-årsåldern. Grannen hade också familj och de hade alltså familjerna tillsammans åkt och umgåtts jämt. Sen när kriget kommer till den här platsen så kommer grannen in med ett hagelgevär och tvingar, binder honom i ett element i rummet. Och samtidigt så han då tar han sig an hustrun och dottern. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur hon, men jag har för mig att han tar in hustrun först och våldtar henne inför sin gamla kompis. Sen skär han halsen av henne och drar ut kroppen. Hämtar dottern som han har väl på något sätt hindrat, jag minns inte detaljerna. Och gör samma sak. Sen frisläpper han den här killen, kompisen, och säger att nu försvinner härifrån. Nu vill jag aldrig se det här mer igen. Och då börjar man att förstå dimensionerna på det här faktiskt, när man inser vilken fruktansvärd ondska, alltså vad de har fått gått igenom, många av de här. De kan ju inte lita på någon efter en sån här händelse. Och det kan jag väl säga när det gäller den här biten, att de gånger jag låg under artilleribeskjutning nere i Sarajevo och krypskyttarna sköt där, och då kunde jag ibland ligga och fundera på faktiskt, jag vet det första gången jag kom ner till Sarajevo, då hade en flicka precis fått in en kula, i 7-årig flicka, i bröstet. Eller strax under överdelen på magen, och hon levde fortfarande, så vi fick se bilder direkt när vi kom ner på henne. Hon dog sen, om det var 2 dygn efteråt. Och jag vet, jag låg och funderade väldigt mycket på hur någon kan ligga på ett tak 150 meter bort ifrån där vi bodde och skjuta på de som går, i synnerhet på ett litet barn. Och då helt plötsligt så slog det mig faktiskt, den här berättelsen från Borlänge, att hade jag råkat ut för något liknande, då skulle jag klart kanske kapabel att göra det också. För jag tror alla spärrar släpper i ett sånt läge sen. Det finns liksom inga referenser kvar egentligen. Det var den enda förklaringen som jag någonsin kunde hitta till det faktiskt. Självklart är det hur mycket som helst att berätta kring det här, men vi hade ju problem självklart i början. Kriget tog ju slut och då kommer SFOR in, KFOR? SFOR kom först, ja just det. Stabilization Force som den heter, och styrkan som gick in där, och de hade som direktiv faktiskt att gripa de här som vi hade efterlyst för krigsförbrytelser. Men vi fick ju informationen på tribunalen att höga officerare satt ju åt med de som var avbildade som misstänkta efterlysta på restauranger runt om, och de var alltså skyldiga om de stötte på dem och gripa dem. Det här gjorde att jag och min kollega kallades in till Louisa Bor och Graham Blewitt som var högsta cheferna för tribunalen. Och vi fick sitta en förmiddag och diskutera en planläggning för en mission ner till Balkan för att få ett slut på det här, för att få SFOR att agera. Tanken var då att vi skulle åka ner första veckan och träff. Det var någon borgmästare och någon polischef. Och för att diskutera, för att andra veckan gå upp till Banja Luka, eller rättare sagt till Prijedor, till tjeckiska bataljonen. För där skulle vi i Prijedor träffa dels före detta polischefen, chefen för sjukhuset och borgmästaren. Och då bad vi direkt när vi kom, när engelsmännen tog över skyddet utav oss, och vi var alltid beskyddade utav beväpnade soldater, för många hatade oss ifrån tribunalen. Och då bad jag få prata med generalen, och det visade sig just i den stan där vi blev hämtade för att ta oss upp då via Banja Luka till Prijedor och till tjeckiska bataljonen, så var skulle han komma, engelska generalen. Så att vi dyker på honom och jag förklarar precis situationen för honom, att vi tänker att träffa nu både borgmästaren, före detta polischefen och sjukhusdirektören. Och vi har alltid livvakter som är utrustade med stridsutrustade med. Och vi kommer att presentera för dem att de finns med på den hemliga listan för efterlyfta för krigsbrott, och de ska gripas enligt era instruktioner. Ja, så är generalen inför den majoren som är med, som är ytterst ansvarig för våra liv då när vi åker, och för de soldater som ska skydda oss. Ja, säger generalen, jag ser inget märkvärdigt i det, sa han, utan det verkar ju bra. Det är ditt ansvar, säger han till majoren, den engelska majoren. Sen sticker generalen, och då när han har försvunnit, då säger majoren, jag var med i kriget på nere i Irak, sa han, och det här blir värre, sa han, för att det, min karriär är slut efter det här, sa han, det är ingen tvekan om det. För han såg konsekvenserna utav det. Vi åker upp och blir inhysta på tjeckiska bataljonen på eftermiddagen där, och fram på kvällen 7:30 så dundrar på dörren. Då kommer majoren med ett par soldater, sa han, att generalen vill omedelbart träffa i Banja Luka och prata med dem. Vad han hade gjort, det var att han rapporterade till Sarajevo där det satt 7 generaler som ledde hela den här styrkan. De i sin tur rapporterade till NATO-kvarteret i Europa och till Pentagon i USA om den mission som vi höll på att göra. Och det tog hus i alla jurister, alla som fanns där nere, för de såg ju problemet med det här. Så att, och det första, vi satt nog säkert en timme när vi kom till Banja Luka, där han var fruktansvärt aggressiv emot oss. Där han sa att det här var en planlagd mission, sa han. Jag satt mig i ett hörn, sa han, och jag tar mig inte ur det hörnet. Det här har ni medvetet planerat. Nej, så har vi inte gjort, utan det är bara som det är. Sen fick vi på kvällen, natten, åka upp. Vi fick med ett flygplan från Amsterdam ner till Zagreb. De hemliga efterlysningarna, så någonstans vid 2 eller 3 på morgon passerade vi Sava, som floden heter, och in i Kroatien för att få de här. För de skulle ner till Sarajevo sen då. Men sen satte vi igång en planläggning för att ingripa 4 dagar efteråt. Då skulle vi, då hade vi fått ner ytterligare en engelsman som var med på sista delen här, som skulle bli chef för underrättelsetjänsten på tribunalen. Och han hade aldrig varit med på det här förut, hans nerv pallade inte för det här. Vi tre då skulle gå med varsin front för att gripa de här 3. Och alla var utrustade med livvakter, med kulsprutor, alltså de som vi skulle ta också. Tanken var och sen att man skulle landa med en helikopter mitt på torget i Prijedor, och vi skulle köra upp med vår nya splitter, nya Land Rover för 1,5 miljon. Och lämna all vår utrustning, för där skulle vi in med fångarna, och sen skulle vi flygas till flygplatsen i Banja Luka där ett amerikanskt transportplan skulle ta oss tillbaks till ett militär flygplats i Nederländerna. Det här blåstes av 4:30 på morgonen, för man hade kommit fram till att det skulle allt för många skulle bli ihjälskjutna i den här missionen och var tvungna att ha mer underrättelseunderlag för det här. Så vi fick direktiv att åka upp och lägga oss i vänteläge i Zagreb. Efter 4 dagar vart vi hemkallade. Och då hade man satt in, tre veckor senare satte man in SOS, Navy SEAL, och genomförde den här missionen som vi startade upp. Polischefen, han öppnade eld mot de engelsmän som kom och skulle gripa honom. Han hade varit på en fisketur i floden Sava. Så en engelsman var skjuten, och för detta polischefen var skjuten i bröstet, så han dog. Sjukhusdirektören lurade man sig in till på sjukhuset i Prijedor. Han greps och fördes till Banja Luka och flögs till Haag. Och borgmästaren just den här morgonen hade alltid en bil framför och en bil bakom med livvakterna. Han rörde sig i Prijedor. Han tog en annan väg den här morgonen, som han trodde sig inte, för han var rädd att det skulle bli för många civila ihjälskjutna i samband med gripandet. Men där fick vi till ett genombrott. Det var riktigt roligt för att där började man sen att agera ifrån SFOR faktiskt och började att gripa. Vi hade bland annat varit nere i Foča som ligger på ner mot gränsen till Montenegro. Första veckan för att träffa polischefen där då, men han vägrade att träffa oss utan vi fick träffa en ställföreträdare plus borgmästaren där, och där bodde vi då hos franska främlingslegionen under en vecka, eller nästan en vecka, och de skyddade oss i den missionen. Den polischefen, han hade varit enormt grym, för man gjorde precis på samma sätt som vid Dosas House och på överallt där man förde in kvinnor. Man våldtog dem i, där nere var det, hette det partisanhål. Men man förde ut dem också till övergivna hus. Men den här polischefen var synnerligt grym. Han tog ut en mamma och hennes dotter som var 16 år. Våldtog dottern på en bro över floden Drina. När han hade gjort det så skar han huvudet ut och dottern inför mamman. Sparkade fotboll med huvudet på bron. Den hade vi tänkt för att träffa för att försöka få, man ska säga, få något grepp över honom lite grann. Men han vägrade att ta emot oss. Men efter den missionen som vi startade uppe i Pridor och Banjaluka-området så agerade franska legionen nere i Foča-området. Man satte upp vägspärrar och han kom bara någon dag senare. Och de skulle gripa honom. Och då sköt han emot legionens folk och soldater och då blev han ihjälskjuten i bilen. Jag läste sen obduktionsprotokollet, för han fördes till Mostar och blev obducerad i Mostar efter att han hade dött. Så vi fick igång gripande på de här männen faktiskt, och väldigt, väldigt många av dem som har varit på de här listorna faktiskt är borta nu. De sitter ju tillfångatagna och det pågår rättsprocesser emot dem. De två som, eller den som saknas är ju Mladic egentligen. Och innan jag försvann därifrån så hade, det var Navy Seal som hade för avsikt att slå till, för man visste var de fanns i bergområdena nere i södra Bosnien. Så man specialtränade styrkor för det här. Jag tror SOS var med där också. Men då var det en fransk general som åkte ner till huvudstaden för Pale. Åka ut och äter middag med en hög serbisk officer. Då berättar han om vad som håller på att hända. Och det läcker ut, så att det får man ju besked om direkt upp i Sarajevo. Så han blev ju hemskickad direkt till Frankrike, men det var ju skadan skedd. Och där kalkylerade man, för de hade ju massor med livvakter, runt 30-35 döda när man skulle gripa dem vid det läget med Mladic och Karadzic. Så det var mycket missioner, mycket som skedde i hemlighet. Det var det ena, vi åkte ner, flög ner under brinnande krig för att smuggla ut folk, serber under flygplatsen i Sarajevo, den tunnel som var grävd, och sen skulle vi då skyddas av inrikes säkerhetsstyrkor ner till Kroatien via Mostar och ner till Dubrovnik, och sen skulle vi bli hämtade med militärflygplan ifrån, alltså holländska, ifrån på flygplatsen i Split för att föra dem tillbaka för att de skulle vittna. Allt skulle ju ske i hemlighet för att serberna skulle ju inte tillåta, de låg ju 100 meter från vägen. Så att det vart ju avblåst också i vissa lägen för att de ansåg att risken var alldeles för stor att de skulle sätta in artilleri mot oss och så se till att alla skulle dö dem på. Det var en spännande tid kan jag säga, och den var, lärde mig mycket av både att resa runt hela jorden och ut och in i krig och möta ministrar runt om på jorden samtidigt som man låg i skydd under skällningen i Sarajevo och beskjutningar i helikoptrar när spårljusen gick upp förbi liksom när de sköt på sig när vi flög in under kriget. Det var en tuff tid, men det var spännande, kan jag säga.
Du Stig, jag undrar över en sak. Vad var det du hade gjort innan som liksom gjorde att du fick de här, att man ansåg att du, det här var ju ett regeringsuppdrag som du fick. Vad hade du i bagaget som gjorde dig kapabel att ta itu med det där?
Jag hade ju 13, ja, vid den tiden hade jag 13 år på riksmord. Ja. Där hade jag de grova brotten, sen har jag gjort FN-tjänst i 2,5 år. Dessförinnan om man säger då, eller under perioden på Cypern, så jag hade ju engelskan genom, jag hade helt engelsktalande befattningar i alla fall under 1,5 år.
Men riksmålkommissionen, då har du rest omkring i Sverige och...
Ja, i huvudsak Sverige var det ju.
Hjälpt polismyndighet att utreda mål, ja, helt enkelt. Ja. Det är så att Stig och statsminister Persson möts i en tv-studio. Stig har ställt sig upp för att gå ut och statsministern är på väg in för att ta över stolen. Och då säger Göran Persson så här i direktsändning, han säger, där går en av våra allra bästa. Ett ganska schysst betyg.
Ja, jag hörde det faktiskt.
Ja. Ja, Peter och jag har förevigat i skrift också. Men det är ett väldigt bra betyg. Det får man ju säga. Det är väl väldigt få som har sett och deltagit och jobbat med det här som du har gjort. Väldigt, väldigt få.
Det var en kul grej faktiskt. Det jag kort kan berätta om. Det var i Thailand under tsunamin. Han kom ju ner, Göran Persson. Har jag tid? Kan jag ta det?
Ja,
en kort grej.
Skjuter för att... på middagen.
Lite den. Jo, för att, och då hade jag upp hans program faktiskt uppe vid de här likundersökningsplatserna längst upp i Khao Lak. Det var tre statsministrar som jag gjorde programmet för faktiskt. Men jag följde ju sen Göran Persson. Och han var väldigt mån. Jag fick ju gå armkrok med honom där för det var enormt med folk. Och jag var imponerad till max av honom när han stod med den internationella presskonferensen och klarade av det perfekt på engelska. I alla fall då så skulle han flyga därifrån och då säger han det sista, så står generalkonsuln Christer Rass som är en god vän till mig vid sidan och lyssnade på samtalet. Säger han, Stig du måste lova mig, sa han, du måste ringa direkt till mig. Jag ska informera min sekreterare, sa han. Är det minsta problem, lova att du ringer. Ja, sa, men det blir inga problem, du kan vara lugn, sa han. Tre dagar efteråt så ringer ambassadören Jonas Ahlström från Bangkok och så sa han, kan du sätta på ett flyg imorgon bitti och flyga upp, sa han. Vi ska ha en träff med 24 ambassadörer på Australiens ambassad. Vi ska diskutera stora frågor. Jag vill att du är med som sakkunnig på det. Så han, ja, okej. Så. Samma morgon så gick taxin, som nu är på tapeten igen, ut med att allt ID-arbete ska läggas ner i 14 dagar under valet i Thailand. Så att det vi skulle diskutera på ambassaden i Bangkok, det var enbart inriktat på hur vi skulle förmå taxin att ändra på det här beslutet. Sen på kvällen, där lades upp en strategi som var ganska klok. På kvällen när vi flyger ner, eller när jag flyger ner, så att jag tänkte, fan jag måste nog ringa till Göran Persson imorgon. Så att, och då tidsskillnaden gör ju att det skulle bli eftermiddagen för mig. Så på morgonen när jag sitter och äter frukost så kommer Christer Alp, så lägger han armen och så säger han, Christer till mig, Stig du måste ringa Göran Persson idag. Så han, ska jag göra det, så jag har redan bestämt mig. Det är rätt kul faktiskt, det är sånt där som är kul att bära med sig sen. Jag ringde exakt tre, för då visste hon var nio på morgonen i Sverige. Vart kopplad direkt till sekreteraren och hon säger direkt att han är inte här, sa hon. Men jag vet att du ska få prata med honom. Det har han sagt till mig, sa hon. Men han är hos kungen och drottningen, så att han kommer om en timme. Då kan du ringa om exakt en timme, och det gjorde jag. Då pratades vi en bra stund, en halvtimme minst. Det jag drog upp hela strategin som det hade lagts upp då på, uppe i Bangkok. Och sen att jag berättade om problemet, om jag, han kunde hjälpa till på något sätt. Och jag var djupt imponerad för han, det var väldigt komplicerade förhållanden. Han sa jag ska vilja repetera så jag har förstått allt, så han gjorde det. Perfekt. Faktiskt, det fanns inte ett fel. Då sa han att jag ber Danielsson ringa till Jonas Ahlström i Bangkok och till Christer Asp. Jag ska själv ringa taxin, sa han. Och sa han, är det minsta problem ring igen, sa han, och här får du mitt mobilnummer, kan du nå mig dygnet runt, sa han, och det fick jag. Sen efteråt, två timmar eller något, så kommer Christer och sa han har ringt i taxin, sa han, och allt är klart, sa han. Vi hörde aldrig ett ord om att de skulle avbryta något ID-arbete där nere. Det är rätt kul händelse faktiskt.
Så, det är ganska hög nivå.
Ja.
Vi har ingen tid som ni förstår, men är det någon fråga som verkar ordentligt, så två frågor tar vi då. Börjar.
Ja. Det du berättar om det här våldet.
Ja.
Och då undrar jag bara, fanns det några berättelser om att det var kvinnor som också deltog i sådana hemska handlingar? Eller var det bara män?
Nej, då, det fanns kvinnor faktiskt. Det fanns ett fåtal kvinnor som var extremt grymma faktiskt. Men det var inte många, det kan jag säga, för det var i huvudsak män. Ja, men hon satt på en sån nivå så hon fysiskt sett gjorde hon det ju inte själv, utan hon var ju president för Bosnien-serberna då.
Det är det jag funderar på. SK-styrkorna, varför vill inte de gripa?
Jag kan inte riktigt svara på det, för de var ju självklart oroade, för många av de här hade ju automatvapen och de var ju skyddade utav sina, om man säger. De såg ju problematiken helt naturligt med folk döda runt omkring sig, och det är ett stort steg att ta alltså. Ja, det kan jag inte svara på, men att nej, inte förrän vi fick till det här och tvingade in dem, precis som han beskrev generalen, att han var tvingad, satt i ett hörn liksom när vi kom. Och det var tuffa ord då.
När man hör dig berätta, inser man hur händelselöst och fattigt ens liv är.
Ja.
Men det trodde du inte när du gick omkring i tunnelbanan i Stockholm på 70-talet, inte va?
Nej, det trodde jag inte.
Nej. Det trodde. Men du har varit vanlig polis en gång i tiden och den långa vägen.
Ja.
Ja, det känns som om Stig behöver komma hit någon gång till framöver, eller hur? Vi träffar dig gärna då och så att det väl blir flera. Vi vet ju att du kommer om du kan. Så att. Hörrni, ja, precis. Tack.